Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi verkligen lyssna in en otroligt spännande avsnitt med ingen mindre än Patricio Galvez. Och det var så här, att Patricio, han kom till Sverige från Chile. Han träffade en tjej som hette Ulrika. De fick ett gemensamt barn som hette Amanda. Och det här barnet, i tonåren, så började hon och tillsammans med mamman att konvertera till islam. Och de blev mer radikala. Och sen till slut så bestämmer de sig för, alltså mamman och dottern, att konvertera till IS-terroristerna. Helt otroligt. Hon blev också bortgift med en av de absolut värsta IS-terroristerna vi haft i Norden, nämligen Mikael Skråmo, som var den personen som verkligen frontade och försökte få så mycket människor som möjligt att åka ner och mörda. Hon blev hans barnmaskin. Hon födde 7 barn och sen tyvärr så dog hon. Mikael dog också. Mamman överlevde. Men efter sig så lämnar de 7 barn. Patricio får reda på allt det här och bestämmer sig för, jag ska vara den personen som åker ner och räddar de här. När myndigheterna struntar i dem, när de hade massa motgångar, som bestämde sig för att nej, jag ska göra det här. Och det är där vi hoppar in i historien. Extremt spännande, så otroligt modig. Nu lyssnar vi in Patricio Galvez.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Patricio Galvez.
Tack så mycket. Tack för din bjudan.
Alltså, jag känner mig nästan starstruck att få träffa dig. Det är en stor ära att ha dig med. Och jag har kört många intervjuer, närmare 700 intervjuer. Och jag har verkligen sett fram emot att träffa dig, Patricio.
Tack så mycket. Det är en ära att både höra och att vara här också.
Jag har ju följt dig under de här åren på den här otroliga historien. Och jag beundras verkligen av ditt mod, av ditt sätt att liksom inte ge dig. Och bara så här, ja, nej, otroligt alltså. Otroligt. Hur mår du idag?
Jag mår bra trots alla. Det också går upp och ner. Ibland det finns vissa stunder där man längtar tillbaka till där på något sätt som förälder man känner sig helt, och då är det de ringar sina älskade barn också, så att det här saknande kommer på något sätt alltid att finnas där, men jag jobbar inte emot den, utan jag tillåter den att komma, för att det är både mänskligt och det behövs. Det behövs för att kunna hantera det som varit och gå vidare, helt enkelt. Samtidigt, min dotter dog, men samtidigt så har hon lämnat 7 underbara barn som idag växer sig vackra, fina, kärleksfulla, glada. En enorm universum av massor egenskaper som jag finner hos dem som var precis som min dotter. Så att hon finns i varenda barn där. Så det har också varit vackert. Jag finner väldigt mycket mod och styrka liksom, och glädje i att se dem så bra som de mår idag.
Jag måste fråga det här. När var du kom till Sverige?
Jag kom 88 till Sverige en sommar. En vacker sommardag i juni. Jag tror det var nästan typ den 15 juni 88.
Och från Chile?
Direkt från Chile, exakt. Jag hade aldrig faktiskt varit utomlands. Så det var min första gången som jag lämnade Chile. Och faktiskt för väldigt lång tid, för det tog 13 år sedan jag åkte tillbaka till Chile för första gången. Så när jag kom tillbaka till Chile, då hade jag hunnit blivit en vuxen 30-åring. Och mina kompisar där och allt. Man hade växt ifrån allt som den gamla chilenen hade på något sätt försvunnit. Och blandats ihop med det här europeiska jag som jag är idag, den europeiska människan. För jag faktiskt också bodde lite grann i Bryssel under de här åren. Så har jag besökt väldigt mycket Europa också.
Varför kom du till Sverige för?
Just i Sverige så bodde en bror, min äldsta bror som bor fortfarande i lilla Varberg i Halland. Och efter när vår gemensam mor dog i Chile, då bestämde mig alltså, för att egentligen lämna Chile, för att det fanns inte längre någon som binde mig till Chile liksom. Och så sökte jag mig vidare. Jag egentligen ville flytta till Frankrike. Jag kände en enorm tillit till landet och på något sätt den kulturella atmosfären i Frankrike tillåtade mig liksom ganska mycket. Men precis så träffade jag Amandas mamma då, Ulrika, och vi födde henne. Vi födde ett barn, Amanda. Så då stannade jag i Sverige, helt enkelt. Så det var i stort sett på grund av Amanda att jag satt rot, så att säga, i Sverige.
Och hur var relationen mellan dig och Ulrika? Hur länge hängde ni ihop? Mamman till då Amanda.
Exakt. Jag tror att vi umgick ungefär ett eller ett och ett halvår innan Amanda föddes faktiskt. Vi började umgås som en par liksom. Hon blev min flickvän och så vidare. Så bodde jag tillsammans med min bror och övernattade hos henne som bodde med sin mamma på den tiden. Så vi var väldigt unga liksom. Sen en period som vi bodde ihop för det mesta egentligen efter det här. Och då bestämde vi att om det skulle bli och hon skulle bli gravid. För hon hade något problem med p-piller, hon mådde jättedåligt. Och så bestämde vi att men sluta med det. Så blev barn så får vi behålla den. För att vi kände att vi ville vara tillsammans. Men ja, men vi var så unga och på något sätt i många sammanhang lite naiva också. Så att det gick inte ihop sen efter det. Så vi skilde oss för vi hade så olika drömmar på sätt och vis.
Hur var Amanda som liten? Din förstfödda dotter?
Ja, precis. Amanda, hon var väldigt... Hon var ett barn som verkligen... Amanda betyder den älskarvärda. Och hon var verkligen älskarvärd. Alltså hon var väldigt glad som på dagarna. Hon spelade väldigt mycket teater till oss. Så vi skrattade väldigt, väldigt mycket åt henne. Hon var väldigt humoristisk och hon verkligen kärleksfull. Så hon fyllde våra liv med mycket kärlek och mycket... Alltså för mig var det största som hade hänt liksom, att vara pappan till en sån fin flicka. Liksom. Hon var väldigt kreativ, hon älskade skriva. Man kan kalla det hur hon var den sista generationen som växte upp utan telefon och internet och så vidare. Va? Så att vi på något sätt... Hon hade det här andan, för jag skrev väldigt mycket på den tiden också, lite teater, manus och olika poesi och så vidare. Jag har alltid skrivit vid sidan om musiken och hon älskade det. Hon lärde sig skriva och läsa innan hon började på skolan på grund av det här. Ständigt lekande. Hon lekte väldigt mycket med ord och så vidare med texten. Att hon satt med min gamla dator, kommer du ihåg den tiden, som låtsades att hon skrev. Liksom. Så hon bodde som en kamrat till mig. Vi hade så underbart tillsammans. Vi lekte väldigt mycket. Jag var så ung, jag var liksom 21 år och... fullt av vitalitet, du vet, och vi sprang och vi hittade verkligen mycket tillsammans.
Någonstans i tonåren så gick ju hon åt ett annat håll.
Ja, jag tror att det är som är själva dilemma, eller det är det som ingår i att övergå från att vara ett barn till att bli en vuxen person. Att ungdomarna, tonåringar, börjar grubbla sig mer och mer i den existentiella frågor. Inte minst Amanda som var väldigt intellektuell och var verkligen sedan liten grubblade väldigt mycket, funderade väldigt mycket på var kommer vi ifrån, vad är vi människor och så vidare. Hon var väldigt filosofisk i det sammanhanget. Så hon självklart började söka sig till de här frågorna, svar. Och via en lek tillsammans med en klasskamrat som hon hade i åttan, som var muslim, lekte de att vem skulle lära sig en vers av Koranen utan till. Och verkligen... varken Amanda eller hennes vän som var som hade någon ursprung från någon länder med arabiskt språk, så kunde hon inte heller prata arabiska. Så att de De tävlade vem som kunde lära sig den här versen och Koranen på bästa sätt. Och det vann Amanda. Amanda vann och så är hon. Så där fann hon några meningar som tilltalade henne. Som hon fann väldigt kloka. Som var liksom många som Bibel eller Koranen som har såna verkligen djupa andemeningar i sitt beskrivning liksom. Så hon började utforska mer och mer och mer om det här om Koranen och började bli så småningom intresserad. Men som jag ser det idag både mer på en mest filosofiskt sätt än en religiös sätt liksom.
Okej. Okay. Vad skedde sen då? Hon började utforska Koranen, hon började utforska islam. Var hon intresserad av att konvertera då? Vad var det hon såg i islam och Koranen som gjorde att hon... Var att hon fick en ny världsbild?
Exakt. Samtidigt så bodde hon tillsammans med sin mamma då, Ulrika, som inte heller var religiös alls, utan hon... Hennes mamma var också sjuttidspensionär. Hon hade redan hunnit skaffa tre andra barn utöver Amanda som bor hemma. På något sätt så hade en helt annan... Medan Amanda under sin tonårstid från nian upp till gymnasieskolan hade många drömmar att bli manusförfattare och som hade också... stora chanser att kunna bli för att hon var väldigt, verkligen intresserad och väldigt duktig på att skriva manus och så vidare. Verkligen intresserad av det här med text och så vidare. Så hon istället så var mamman till Amanda i ett annan konflikt där religionen där båda utforskade här med religionen med Koranen, religionen och så. Och på något sätt så kändes det som att för mamman betydde det här som en utväg från det här livet som hon hade just då. Där kanske inte hade så många olika framtidsdrömmar och så vidare. På något sätt betyder för mamman en ny start för livet. Så jag tror, och många andra som i efterhand så har man tror att på något sätt blir mamman i det här fallet en person som gjorde att Amandas väg till islam blir på en annan front, att de verkligen skulle konvertera till islam eftersom det här var själva meningen, istället för att Amanda kanske tänkte lite mer filosofiskt att det här är... Så att där någonstans skedde en kamp liksom. Sen vet jag liksom att Amanda levde, för sen strax efter det så flyttade Amanda till Göteborg, för när hon började gymnasiet så flyttade hon faktiskt till mig. Då bodde hon hos mig på veckodagarna och så åkte hon. Men och då, det kunde jag visste ingenting om det här dubbla liv som Amanda levde. Den liv som under tiden som hon bodde hos mig så levde hon utifrån sina drömmar och sina studier och så vidare. Men samtidigt när hon åkte till sin mamma i Falkenberg, då blir den andra sidan där Amanda skulle förbli vara religiös, skulle tillägna sitt liv till den här religionen och så vidare. Och hon levde under den här kampen under hela de här åren tills faktiskt de konverterade till islam.
Ja, och sen är det en himla stor skillnad också att konvertera till islam och kriga för IS-terrorister. Och bli en del av dem. Men så här, de blev mer och mer liksom inne i islam. Och sen bestämde du sig för att konvertera helt till islam. När var första gången du hörde det? Och vad kände du då?
Långt, kanske nästan 2 år eller 1,5 år innan hon tog konvertitet hade Amanda berättat för mig att hon menade allvar med det här med att vara islam, att vara muslim, att hon skulle en dag konvertera. Och då åkte vi till Spanien för att jag skulle kunna tillbringa en ensam tid med Amanda och kunna prata om hennes val och vad det skulle innebära i relation till de här studierna, till de här drömmarna, till att bli regissör, till att bli skådespelare som i den linje som hon faktiskt gick i gymnasiet, för hon skulle först gå på en teaterutbildning och sen gå vidare till regissörutbildningen så här på högskolan. Och så hon menade faktiskt att hon menade verkligen att konvertera till islam. Men på något sätt så under den perioden också menade hon att det skulle inte betyda någon, att det inte skulle krocka med hennes drömmar. Så frågan är vad som händer. En sak är att vara muslim och en annan sak är att vara radikalt, att ha en lite mer extrem tolkning av religionen som på sätt och vis motsäger sig eller sätter stopp för många andra, till exempel utbildningar. Alltså senare när hon verkligen konverterade så kunde hon inte längre spela teater till exempel, för då var det förbjudet. För att hennes tolkning talade om för henne att det är förbjudet att spela någon annan än sig själv. Så det var förbjudet med utbildningar, så hon kunde inte fotografera heller sig själv och så vidare. Så att men under den första perioden där så det fanns ingenting som tydde på att hon skulle lämna sina studier och så här. Så jag tänkte okej, vill du? Jag hade många vänner sedan innan som var muslimer som inte heller behövde på något sätt sluta med det de sysslade med på grund av religionen, utan de agerade precis som vanligt. Så att jag tänkte, det spelar ingen roll. Så länge du är lycklig, så länge du älskar det här, så länge du är lycklig, så kommer jag stötta dig i det valet som du har. Så det är väldigt viktigt att vi förstår här att det har ingenting med islam att göra, utan det är bara den här extrema tolkningen som är själva problemet.
Och hur kom det sig, när blev liksom nästa nivå? För som sagt, det är en sak att konvertera till islam, det är en annan sak att åka till IS.
Mm.
Och så här, Ulrika i det här läget, hon tyckte inte det var lite fel att åka och stödja mördare?
Jag tror inte att de hade förstått riktigt att vad egentligen. Men den största frågan är att veta hur det kommer sig att de hamnade i de här radikala tankarna från början. Mm. Och verkligen mycket tider på att via internet så har de fått. Under den perioden som de började söka sig till islam, när de började känna som att verkligen jag känner mig som en muslim och ta själva beslutet att konvertera. Så någonstans hade de redan fått sig in en ganska stark övertygelse, eller lite extrem övertygelse om vad egentligen innebar att vara muslim. Och jag tror att de hamnade i de här salafistiska tankar, det att det var verkligen tydligt att från och med stunden de konverterade så klädde de sig med en hijab. och abaya. Det betyder att de kunde bara visa sina ögon när de var ute. Och det tyder på att de verkligen hade hamnat i den här salafistiska tankar att man skulle leva som på Mohammeds tid. Och för att kunna vara en ständigt anständigt muslim så borde man klä sig med de här klädkoderna som egentligen salafister i det här fallet gör. Och salafismen, det är väldigt viktigt att veta. Det finns tre olika aspekter i salafismen. Så att man är salafister betyder inte heller automatiskt på att man är våldsbejakande. Så att det är inte det heller. Utan det enda jag vill bara säga är att man har en mer extrem trosutfattning. Helt enkelt.
Mm. Och de åkte sen till Syrien. Visste de att de skulle göra det?
Om jag visste? Mm. Självklart inte. De ljög. Jag visste ingenting heller. När jag kände inte till, helt plötsligt förmedlade de till exempel för att vacka lite bandet att Amanda skulle gifta sig. Det visste jag inte heller innan, utan jag fick bara veta att Amanda är gift. Jaha. Och vem har hon gift sig nu? Och hon gifte sig med den här killen som med Mikael, som är pappan till barnen. Och han, jag visste inte det då, men nu vet jag att han var redan inne i de här extrema miljöerna. Så att även där liksom började de på något sätt att undangömma den riktiga sanningen som håller på att hända. Och den här resan, jag vet inte exakt när de bestämde sig för att resa, men alltid på att det var inte heller någonting som de funderade väldigt länge, utan det kom också verkligen hastigt. Men de ljög för mig. De sa till mig att de skulle åka på semester till 2 veckor på semester till Turkiet. Och då följde med också Amandas mamma med hennes dåvarande småbarn. Så att, nej, jag visste inte.
Nej, jag fattar. Och du visste heller inte att hon skulle gifta sig med en jihadist. Mikael Skråmo, som är då alltså, under den här tiden så var ju han den som var lite grann den nordiska konverteringspersonen på IS. Han var väldigt stor inom sociala medier. Han la ut mycket filmer därifrån och var en person som försökte få så många som möjligt att liksom fortsätta växa. Från en person som konverterar från de nordiska länderna till IS.
Exakt. Mikael förblev liksom en intressant profil inom de jihadisterna då, för att han var blond och han var liksom blå öga och han kunde förespråka helt enkelt den multikulturella eller mångfalden av kalifatet. Så han förblir en viktig person för jihadisterna, eller själva kalifatet. Och han självklart, långt innan han åkte iväg, han föreläste om salafismen och så vidare. Så han var långt innan deras fysiska resa redan involverad i det här miljön. Men det visste jag såklart inte.
Hur träffades Amanda och Mikael?
De träffades via en blogg. Så fort Amanda konverterade, tog konvertitet och satt sig den här abaya och niqab. Och så började hon bemöta väldigt mycket olika konflikter i sin skola, i gymnasieskolan. Hon skulle sluta trean. De skulle göra en sista föreställning där hon skulle ha en av en viktig roll i det hela. Men hon bemötte så mycket, som hon upplevde så mycket hat från sina klasskamrater, att hon hade valt sin nya identitet, sin nya som muslim, att till sist blev det för mycket för henne och hon slutade skolan. Hon hoppade av. Så fort hon hoppade av uppstod konflikter med mig också. Hon tog farväl av skolan och hon åkte till sin mamma i Falkenberg. Där började hon skriva en blogg. En muslimsk blogg där hon relaterade alla möjliga händelser som konvertit, alla saker som hon hade bemött, diskuterade olika religiösa frågor och så vidare. Och där någonstans började Mikael att kommentera hennes inlägg. Hon på sin sida måste ha tyckt att det var väldigt speciellt att just han kommenterade så sminkrande hennes inlägg och så vidare. Så att där började de prata och träffa varandra. Så det var via det här blogg som de fann varandra.
Och sen åkte de på 2 veckors solsemester i Turkiet. När märkte du att någonting var fel?
När de inte kom. När Amanda någonstans började hitta på olika lögner. Hon berättade att vi kommer att ytterligare stanna här några veckor till för att Mikael har fått jobb som kock. Han hade gått en kockutbildning i gymnasiet. Och då berättade Amanda att de har... att han har funnit ett jobb och de vill saxa på att stanna här för att här är bättre för dem, för då här kan de verkligen vara och utöva sin religion utan att få massa olika dåliga kommentarer och så vidare. Och jag självklart, jag hade ingenting emot såklart. Jag tänkte, vad är det för felet? Jag menar, om de ska bo i Turkiet så det blir till och med roligt för mig. Jag kan nog komma till och med och hälsa på. Så det var ingen... Det är självklart verkligen naiv. Jag känner ännu idag den där skulden att herregud vad naiv du var att inte veta, att inte kanske känna till. Självklart, jag erkänner, jag var ointresserad om religionen. Jag var ointresserad om de konflikterna som har sedan jag föddes har jag sett de här konflikterna som finns i Mellanöstern, som är ständiga krig, ständigt. Det var ingen nytt att det skulle bli krig och så vidare. Så att på något sätt så var jag verkligen naiv. Men det höll inte längre den bubblan, eftersom det började komma mer och mer nyheter om IS-kalifatet, om alla som hade rätt från i Sverige. Så innan Amanda visste att innan jag skulle ta reda på ett annat håll var egentligen hon befann sig, så skrev hon ett mejl till mig där hon berättade att hon var inte alls i Turkiet och att hon var aldrig i Turkiet. Eller att de kom till Turkiet men samma natt hade nog åkt över till Syrien. Och att nu var hon en del av IS.
Och vad tänkte du då?
All rasande.
Så här, motherfucker. Eller vad kände du?
Exakt. Jag blev så arg, så förbannad på både de boksna, liksom, både för Mikael också. Verkligen förbannad på att, herregud, alltså om...
Men hennes mamma drar med sin dotter till IS. Alltså, kom igen.
Och kom igen. Och också även att man tar små barn. Och jag, på något sätt så tänkte jag, okej. Om det är en beslut som vuxna tar att ingå i en krig. Att i självmant ansluta sig till ett krig. Där man kan dö när som helst. Så varför gör man tillsammans? Alltså, varför tar man små barn till en sån grej? Åtminstone, varför åkte ni själva?
Liksom. Och ni var övertygade, men vad har barn med att göra med det här? Så jag var verkligen, verkligen arg. Verkligen. Det tog inte, jag kunde inte svara henne. Jag bara läste meddelande, blev helt både arg, deprimerad och verkligen besviken på deras beslut. Så att jag gick ut. Jag gick ut i det fria och grät bland annat. Och sedan dess kunde jag aldrig sova på riktigt. Liksom. Så det blev verkligen en att det hela vände upp och ner hela mitt liv.
Kunde du få tag på mamman, Ulrika?
Jag kunde inte ta på någon att de...
Ingen av dem? Nej.
Nej, vi hade kommunikation via olika appar. I början både Viber, sen både Telegram. Allra första början både... Fortfarande hade hon sin internetkonto eller Facebookkonto där hon kunde skicka någon messengermeddelande. Sen tog de bort. Sen när Facebook eller myndigheterna förstod vad de hade tagit vägen så tog de bort deras konto från Facebook. Så fortsatte de på Viber. Sen kunde inte Viber vara säker heller så de bytte till Telegram. Och där hade vi väldigt all vår kommunikation i princip. I den mån som de kunde, liksom, i den mån de kunde ha internet.
Och sen fick hon massa barn med den här Mikael.
De åkte redan med 4 barn. De hade redan 4 små barn. Pojken hade, den äldste hade inte ens blivit 4. Så och sen deskalerat hon ner liksom. De två, nummer 3 och 4 blev det 2 tvillingar. Så att det därför kom 2 stycken på samma smäll. Underbara tjejer, fantastiska tjejer. Jag kan liksom se dem när de var nyfödda. Jag tror att de åkte redan till Syrien när de var typ 8 månader.
Oj.
Så de var verkligen små. De har ingen minne självklart om i Sverige eller mig själv där. Senare uppdaterade Amanda bilder av mig så barnen egentligen kände igen mig när de fick se mig till sist i Syrien. Men bara för att på grund av via de här mail eller kommunikationen vi hade där vi delade olika fotografier och så vidare. Så att de visste vem morfar var. Men de fick ytterligare 3 barn i Syrien under årets gång. Så i stort sett så kan man säga att Amandas roll i det hela var att föda barn. Hon födde barn.
Mohammed, Aisha, Marianne, Jonas,
exakt,
Ibrahim,
exakt.
Sara, Sofia.
Exakt.
Det var ju verkligen så här det känns som en riktig, när jag liksom kollade på det så bara, det känns som en riktig barnmaskin. Alltså att hon måste ju bara föda ett barn hela tiden, det enda hon gjorde.
Och det är inte svårt att förstå att hennes uppgift i kalifatet var helt enkelt att föda barn. Att föda barn till själva kalifatet. Hon kunde inte göra något annat än att ta hand om dem. Hon var den kvinnan i kalifatet av dem jag har kunnat prata i efteråt. Av de här kvinnorna som också fanns i kalifatet. Det var Amanda den som hade mest barn av alla. Och därefter så hade hon verkligen mycket problem. Mikael på sin del var väldigt mycket ute på olika uppdrag. Så han var inte jättemycket hemma. Så att Amanda var verkligen fast inne hemma helt enkelt. Dessa barn har vi också även förstått att de har bott verkligen mycket inomhus under hela de här 4,5 år de bodde i Syrien. Oj. Har de vistats verkligen mycket inomhus. Både på grund av att det fanns inte möjlighet för Amanda att lämna huset utan en man. Och att hon inte skulle heller klara gå ut med flera barn. De hade inte barnbang eller så. Alltså rent praktiskt var det omöjligt. Liksom. Och dels att det var krig. Det var krig. Det var farligt där ute. Vilken kula kunde komma från någonstans och så är det kört. Så att det fanns olika anledningar varför barnen vistades och varför Amanda befann sig för det mesta inomhus.
Jo, men alltså blev hon hörde av sig till det vet jag och sa att de håller på och svälter, de har ingen mat, hon mår dåligt. Vad hände? Vad skrev hon?
Ja, det var precis då när de hade förlorat Raqqa. När de förlorade Raqqa i september, ungefär september 2017, så fick de evakuera staden och tog med sig endast det essentiella som hon kallade i princip krispackning eller så här emergency packning, där de hade redan, de levde på det sättet att de hade alltid såna akut packning när de visste att de borde fly här och nu, så hade de redan några väskor med det absolut essentiella bara för att åka iväg. Och det fanns ingen mat och det fanns inte vatten. Och de åkte på flera veckor till nästa stopp. Och därifrån, från och med den stunden, började de svårt svälta. De från och med den stunden också började de leva inte i ett krig, utan de började leva i slagfältet.
Oj.
Så att exakt, så från och med hela 2018 fram till Amanda minste livet bodde de i princip i slagfältet med alla barn. De tältade ute, de bodde tillsammans, alla familjer, och de hittade någon tom hus där de kunde bo tillsammans. Så trängde sig in familjerna, de bodde i ett rum, bodde kanske hela hennes familj. Andra rum bodde andra familjer och så vidare.
Alltså, men det var hemskt alltså.
Ja, de flydde ständigt. Det var fruktansvärt.
Och både Mikael och Amanda dog. Vem dog först?
Amanda dör först. Hon dör i början av januari 2019 av bombanfall från eventuellt har varit. De har sagt att det är en Bashar-flygplan som bombade. Och den bomben hade exploderat i samma byggnad som Amanda befann sig med barnen. Och av splittrorna från dels från bomben och från glassplittror från fönster som exploderade och trängde Amandas rygg. Så ja, av någon mirakel så har ingen av barnen skadats av de här. Allt tydligt på att Amanda har på något sätt använt sig som själv för att splittrorna inte skulle träffa barnen och att det skulle vara hon som träffades bara. Och hon dör av de här skadorna. Eventuellt så har hon tagits till en fältklinik eller en fälttält liksom, och försöker få barn. Men skadorna var så stora och allvarliga att de kunde inte operera en sådan stor skada. Så att hon tillbringade några timmar ytterligare en par dag tillsammans med sina närmaste och sen dog hon av skadorna. Ja, det är verkligen hemskt. Under den perioden får jag veta, tar jag del att Amanda har dött. Det berättade Amandas mamma till mig via telefon. Jag blir återigen ledsen, verkligen arg på mig själv. Att jag inte hade tagit initiativ innan och beslutat mig på något sätt att att åka dit och hämta henne, även om det låter galen och även om det var närmast omöjligt. Hur skulle jag ha lyckats ta mig in i kalifatet, in och ut från levande med dem, samtidigt som Amanda aldrig någonsin heller skrev till mig och sa, snälla pappa, hämta mig, liksom. Snälla, hjälp mig härifrån. Jag fick aldrig den ultimata önskan, liksom.
Men du, jag måste bara fråga en fråga här. Ulrika, Amandas mamma, hon ringde dig och berättade att er gemensamma dotter är död.
Jag blev förbannad. Alltså, jag blev både... hela min värld rasade. Jag på något sätt förlorade det bästa livet hade gett mig, min första dotter, som på något sätt bor mig liks på många olika sätt. Och samtidigt så försökte Ulrika, kanske för att hon i hennes röst kunde jag uppleva att hon var helt förkrossad, självklart. Men samtidigt för att kunna bättra sitt tillstånd och mildade hela, berättade hon att nu är Amanda i goda händer, nu mår Amanda bättre, nu har Amanda det bättre än innan. Då blir jag också väldigt förbannad på henne.
Ja, det är helt otroligt.
Exakt. Att din tro, den minskar inte ett enda sekund, den här smärtan jag känner nu. Så jag började förelämpa henne verkligen. Vilken jag ångrar, självklart. Men i den
varför
stunden...
Varför ångrar du det för? Alltså, jag själv blir så här att indirekt så är hon, mamman, en orsak varför hon ens är där. Om jag skulle ta min dotter,
ja,
Alba,
exakt,
till IS... Mm. Vad som än händer med min dotter, så är jag den vuxna. Även om hon tar egna initiativ, sådär. Någonstans är det också mitt fel. Jag är också en orsak till varför det är det. Och såhär, det är inte konstigt, om man kollar på det, att folk som åker ner till IS dör.
Nej,
det är mer
är...
konstigt om de överlever.
Nej. Det
alltså,
exakt,
det är något som
exakt
man ska räkna med. Om jag,
exakt,
om jag säger så, liksom.
Exakt. Av 300
det är
personer...
förvånande.
Att 300 personer som åkte dit, jag tror att det måste finnas minst 3000 som inte vågade. Som inte hade de stora, verkligen courage att kunna åka, för att de visste vad det innebär. Precis som du säger, att undantaget det är de som överlever. Kvinnorna lyckligtvis hade större möjligheten att kunna överleva, för att de var inte ute på strid, i alla fall absolut inte Amanda, eftersom hon hade verkligen fullt upp med sina barn. Men hon någonstans, så, när man tänker på allt som händer och att både Amanda och sen Mikael dör, att det fanns meningen att någonstans hade inte Mikael dött på något sätt efteråt. Han dör 2 månader efter Amanda. Så hade han inte... Då hade han lyckats tåga sig... Amandas mamma berättar om hennes död och så vidare. Och strax efteråt så skickade Mikael ett meddelande till min telegram. Första gången, han hade aldrig tidigare skickat ett meddelande till mig.
Okay.
Och nu meddelade han att Amanda också, att han kan konstatera eller att säga att Amanda är död, och att han ville liksom på något sätt bara säga till mig att, bara så du vet, jag tvingade inte Amanda att komma hit.
Och,
vad skulle jag själv också svara över det? Jag sa, snälla, det räcker med Amandas död. Snälla, överlämna dig till kurderna. Tänk på barnens liv. Tänk på din och barnens liv. Snälla, det räcker. Det räcker nu. Och då såg han redan direkt att det inte är på kartan. Jag kommer inte att överlämna mig. Så vad Mikael gör, det är att fortsätta fly med alla 7.
Alla 7 barnen? Han drar med sig 7 barnen och ut och krigar? Exakt.
Nej, det som ni kallar för krig, de kunde inte kriga längre. Alltså IS var redan i stort sett redan besegrade. De bara flydde hela tiden och försvarade sig såklart. Men de kunde inte längre gå till anfall till någonting, utan de bara flydde och de krigade. Alltså, säkert han stod i försvar någonstans, men de hade redan svält så många månader så att det fanns ingen längre möjligheter. Det var helt absurd. Men han hörde inte på den resonemang. Jag sa till honom att det finns inte någon möjlighet längre. Överlämna dig och ta in på barnens liv och rädda barnen. För det räcker med Amanda. Amanda är död. Vi måste inse att det här är bara barbarisk. Allt kommer att gå. Varför ska barnen gå i samma öde? Men Mikael lyssnade inte på det. Han fortsatte att fly. Och tills de kom till Baghouz, Al-Baghouz, IS sista fäste. Och där verkligen skedde en sån apokalyptisk strid, som jag kan kalla, med en offensiv från den här kurdiska allians med amerikanerna, som de på sätt och vis brände hela byn. Så att där måste barnen ha sett fruktansvärda saker. Mina barnbarn överlevde tack vare att de begravdes närmaste under några underjorden. De hade grävt några tunnlar och där hade barnen på något sätt räddat sig från elderna.
Oj.
Och Mikael dör, som vi vet, av han blev skjuten av några andra, alltså kurdiska soldater. Och han dör där i Al-Baghouz. Och hans barn ser också hur pappan dör.
De ser hur han dog?
Ja, exakt. Hur
var det då? Var det dog han direkt, eller var det att de var ute på slagfältet med alla barnen och de såg det, eller släpper de in honom?
Som jag säger, de bodde redan på slagfältet. Det fanns inte mer utrymme. Det fanns inte, här kan vi skydda oss och vi går ut till slagfältet. Utan slagfältet var allt, överallt. Allt Al-Baghouz var, det var en liten by. Jag vet inte, det är svårt att referera just i någon svensk samhälle, men väldigt litet samhälle där de var omringade av sina fiender och där de alla familjerna bodde tillsammans. Och egentligen så bodde de i tält. De tältade ute. Så att det var en situation där vem som helst kunde ha dött.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och Okej, och här bestämde du dig att du skulle ner. Du ska rädda barnen.
Egentligen så började jag redan när Amanda, när jag fick då reda på att Amanda hade dött, att någonstans kunde jag gjorde inte kanske min största ansträngning för att kunna rädda hennes liv, men nu vet jag att barnen lever. Jag visste också att de håller på att svälta, att de tre minsta håller på att dö. För det berättade Mikael. Mikael berättade för han, från och med den meddelande han skickade, också blev det en diskussion mellan mig och Mikael. Och jag förelämpade honom självklart. För han pratade om sina religiösa övertygelser och att Amanda hade blivit hämtat av änglar. Och så vidare. Och då sa jag till honom också att det där dämpar inte heller min sorg. Jag kan inte glädjas av änglar och din tro. Du kan kanske vara tacksam över det, men inte jag. Jag kan inte känna, för jag har inte samma... Jag delar inte samma trosuppfattning som du. Så att vi började förelämpa tillsammans och han skrev aldrig till mig. Men han hade kontakt med Amandas mamma och hans egen mamma. Och via dem fick jag ta reda på att barnen höll på att dö. Att vi skulle be för dem, för att de ville inte längre, eller de tog inte emot mat och så vidare. Det lilla de hade, de kunde hitta. Så jag visste att barnen far illa. Och någonstans så började jag kämpa. Tog kontakt med alla möjliga myndigheter, berörda myndigheter och berörda organisationen som jag kunde finna ett sätt att finna barnen och att åka dit för att hämta dem. Så jag började redan i januari 2019 att förbereda mig eller att finna en utväg för barnen.
Och när åkte du?
Kriget slutade i princip den officiellt. Kriget egentligen är inte ens slut. Den fortsätter. Men officiellt så besegrades IS ungefär den 15 mars. Så jag åkte dit. Jag fick min visum. Jag sökte visum för att kunna komma in i Syrien via Kurdistan och via Irak. Och jag åkte dit i slutet av mars.
Vad gjorde du då för någonting?
Min första mission var att hitta barnen vid liv. Vi hade bara några tips att barnen eventuellt hade tagits ur från Albagos levande. Och den här kvinnan som lyckades ta alla barnen till kurder hade... lyckas ta alla 7 barn till kurdisk administrationen och att eventuellt så kunde självklart barnen befinna sig i någon av de här lägren som kurder, antingen både Al-Hol eller Al-Roy. Men det fanns ingen bevis, det fanns inga bilder, det fanns ingen person som man kunde ringa och säga jag letar efter 7 barn eller de där, utan det fanns inte ett enda möjligheten att kunna få en konkret bevis på att så är fallet, att barnen, alla 7 barnen lever och att alla är tillsammans eller vad det var. Så jag började vi skapade en team med olika journalister som fanns på plats. Innan jag åkte till Syrien så hade jag redan bildat via internet tillsammans med olika journalister som hade varit i Syrien eller som befann sig i Syrien. Att jag är morfadern som letar efter 7 barn. Så det bildas en väldigt god community eller en team som på något sätt började efter Lissabonen. Och en av de här journalister lyckades fota tre av dem på ett sjukhus. Och där började växa mitt hopp. Vi hittade dem, och det var de tre minsta som var mest illa däran. Och de var inlagt på sjukhuset på grund av svält och på grund av infektionen, pulmoni, de hade lunginflammation och så vidare. Så att de var väldigt svaga och de behandlades där på det här sjukhuset. Så att jag åkte dit, det var en otrolig resa som liknar inget annat det jag har gjort tidigare. Min mission var så tydligt, så transparent, att jag bemötte verkligen folk som var otroligt empatiska, trots allt kurder och syrier som hade lidit så himla mycket över det barbariska kriget, så bemötte jag folk som verkligen lidde tillsammans med mig, som var så otroligt empatiska och som hjälpte mig enormt mycket att kunna nå fram till barnen.
Det var ju så att du åkte ner dit och du hade inte fått någon hjälp av myndigheter. Du hade inte fått någon hjälp av organisationer. Alla sa att nej, men det du gör, det är rätt och du har rätt. Men sen lite grann kände du att de skete dig fullständigt. Och de sa att de inte kunde hjälpa till och de engageras inte i det. Men min känsla är att efter du började kontakta media så blev det en vändning. Du satte press på alla istället.
Exakt. Någonstans vi har lärt oss när vi var små barn att om vi inte skriker och gråter och gapar så får vi ingen mjölk. Någonstans så tänkte jag på att okej, ingen lyssnar på mig. Alla som egentligen borde hjälpa mig i det här fallet och som egentligen har skyldigheten att hjälpa mig vill inte eller kan inte eller låtsas att inte vill eller... Det saknades vilja helt enkelt. Då tänkte jag, okej, jag åker dit och på vilken sätt kan en vuxen person skrika och gapa och bli hört? Om inte via median. Mm. Och det var det jag gjorde egentligen. Nu tänker jag kontakta alla möjliga medier och de var... Det är stora redskap som jag använder mig för att kunna belysa det riktiga oskyldigas äventyr eller liv. Det är barnen som var det riktiga oskyldiga i det hela, som var offer egentligen för allt som hade hänt och som händer. Barnen överallt är bara offer i allt som vi vuxna gör. För det här, allt som händer egentligen, det är en sak som vi vuxna gör. Och barnen har ingenting med det att göra. Så det blir en stor vändning för att på något sätt jag lyfter upp det som var väsentligt. Och det som var faktum, det är att barnen är offer för den här barbariska indoktrinering, för den här barbariska övertygelse och för det här barbariska krig som har utspelat sig just i norra Syrien. Och någonstans blir visan en annan. Då förstod de verkligen att de hade agerat fel och att vi har fokuserat på felaktiga grunder, helt enkelt.
Och då blev du också kontaktad av svenska ambassaden, bland annat i Bagdad. Där de gav dig tillåtelse att korsa gränsen mellan Syrien och Irak.
Exakt. De var tvungna att ha kontakt med olika myndigheterna, både i Kurdistan och den syriska myndigheterna, för att kunna, om inte var... Egentligen från det allra början var planen, för själva planen var att jag skulle korsa, åka tillbaka till Al-Hol och hämta barnen och själv åka tillbaka med dem tillbaka till Kurdistan och Irak och vidare till Erbil. Men egentligen hela den processen hade varit både livsfarligt, riskabel för barnens säkerhet, för min säkerhet och för många synpunkter, så var det också någonstans verkligen felaktigt för myndigheterna. Det skulle se väldigt, väldigt illa att myndigheterna hade utsatt mig för en sån fara, ytterligare en sån fara. Jag hade redan varit och dit, varit där inne, befanns mig där, men utöver all fara som allt innevärde, så gjorde jag det, för att jag valde att utebli rädsla. Jag tänkte, det ska inte finnas någon möjlighet för rädslan att stoppa mitt kallelse, utan barnens liv var liksom högre än min egen liv. Så att, men i alla fall, det var mycket enklare att myndigheterna skulle istället agera direkt tillsammans med kurdiska militärer, och det var kurdiska militärer som tog barnen från Al-Khol till gränsen istället.
Men, det gick ju ganska segt här att få tillstånd, och du väntade på allting. Så att, och du fick, ingenting var ju egentligen klart, så du orkar inte vänta längre på ditt där du bodde. Liksom. Så att du bestämde dig för att bara skita i allting och dra in och hämta barnen ändå.
Exakt, för någonstans så kändes som att tiden började rinna ut. Under den perioden dog upp till 5 barn dagligen. Oj. I Al-Khol. Varje dag dog minst 2 barn i Al-Khol på grund av samma illa däran som mina barnbarn befann sig. Så att om mina barnbarn var på tur, det var bara en tidsfråga. Så att det var ingenting som jag kunde på sätt och vis acceptera. Det här kan inte ske. De myndigheterna säger till mig att det kommer, ta det lugnt. Men många människor frågar mig, hur orkar du så långt att hålla din kamp och din styrka så lång tid? Och det klarade jag på grund av att jag trodde att barnen skulle komma. Om 2 dagar skulle jag få barnen hem till mig eller till Erbil. Att jag skulle kunna lyckas befria barnen 2 dagar efteråt. Så att jag tänkte aldrig en vecka, nästa vecka eller nästa månad. Utan jag tänker bara 2 dagar framöver. Så att på något sätt så tänkte jag att okej, när myndigheterna lovade och lovade men ingenting händer. När du befinner dig i en sån frustration som jag befann mig, att det här handlar om 7 föräldralösa barnens liv, och du får inte den ultimata hjälp, då tänkte jag struntar i vilket och jag åker dit, för jag var helt övertygad om att de skulle ha sagt till mig, att kurderna skulle ha sagt till mig, okej, vi orkar inte längre heller vänta på Sverige, varsågod, ta barnen och åk härifrån. Så någonstans så tänkte jag på det, och det är en annan aspekt som är väldigt intressant att ta upp det här, det är att jag innan jag hade bestämt mig på att åka tillbaka till Syrien och strunta i allting som du säger, jag hade redan kontaktat chilenska myndigheterna. Och det är någonting som inte nämndes i dokumentären på grund av olika tekniska meningar eller tankegångar som producenterna hade och filmdirektören hade, att det är bättre att utelämna allt det här med Chile utanför dokumentären på grund av att det skulle bli för komplicerat för människorna förstå och bla bla bla. Men jag kontaktade de chilenska myndigheterna parallellt där, när de svenska myndigheterna inte längre eller sa själv att de inte kunde hjälpa mig. då kontaktade jag den chilenska myndigheterna som i sin tur började trycka på de svenska politikerna. Så att deras betryck, deras tryck över situationen påverkade också positivt för att Sverige skulle agera och agera lite snabbare än vad de gjorde.
Och hur var det då när du var där inne? Du var i Syrien. Hur kom du ens dit? Hur kunde du få ut barnen?
Så jag kunde inte få ut barnen från alkohol. När jag äntligen fick tillstånd att åka in i alkohol för att kunna träffa barnen, för att kunna... jag ville i det första skedet, i den första missionen var mig att hitta alla barnen vid liv. Och det gjorde jag. Jag hittade de här barnen på sjukhuset. Sen kommunicerade jag med myndigheterna där och sa till dem att jag vill att ni förenar alla 7 barn. Att jag menade allvar att jobba på... att jag kommer att hämta dem snart, att jag kommer att lyckas att få med myndigheterna på min sida och att jag vill att ni tar hand om barnen och att sätta dem liksom att de är tillsammans. Så de tog barnen alla 7 till alkohol och där fick jag träffa dem allihopa. Jag delade dem en hel väska med näringsmat som jag hade från i Sverige, kläder från i Sverige som jag hade. Jag delade dem min kärlek, berättade för barnen, framförallt från den äldsta som befann sig i en fruktansvärd situation och en trauma. De var helt... Det var en sån enorm befrielse för min sida att se att de alla 7 levde, men samtidigt det var så skerande i mitt hjärta att se hur deras, alltså att se dem så undernärda och så sjuka som de var. Så någonstans så bad jag kurderna, snälla låt mig ta barnen härifrån. Nej, det är inte möjligt. Du kan inte. Du lovade att du skulle bara komma hit för att träffa dem, ge dem kärlek, säga till barnen att jag kommer att hämta er. Snälla, håll upp. Håll ut. Jag kommer att hämta. Vi hör inte glömma er. Det finns vuxna som älskar er. Jag älskar er. Jag kommer att hämta er. Och de saknade sina föräldrar. De förstod ingenting. De ville bara följa med. Lämna oss inte här, morfar. Det var väldigt skärande. Jag bad kurderna, okej, kan ni inte låta mig... Jag gav dem olika alternativ. Låt mig ta barnen till ett annat kontrollerade område som ni har, militärområde, och där kan jag vara tillsammans med barnen. Så de åtminstone inte är här i det här fruktansvärda flyktingslägret. Men nej, det går inte. Jag sa till dem, snälla, låt mig vara kvar här. Stäng mig in i samma tält med barnen. Alltså, separera inte mig. Det går inte heller. Mm. Självklart, om man ser det på det hela, då hade jag kanske säkert också dött av massa olika infektioner. Ingen vet. Du vet, man kommer från den trygga i Sverige som jag kallas som en kovas. Vi lever verkligen i en kovas. Varje gång när vi ska åka utomlands så måste vi ta massa sprutor för att undvika det och den andra. Så tänk om jag hade stannat i det här lägren som fanns ingen möjlighet till toalett, till vård, till någonting.
Liksom. Nej, shit, det är annat liv alltså.
Så nej, de sa till mig det går inte. Och de lovade att jag träffade barnen en måndag. De lovade att jag skulle återigen träffa dem på onsdag. Men så blir det inte. Då blir jag utkastat från Syrien. Så nu måste du också lämna Syrien. Du kommer inte kunna träffa barnen igen och du måste också lämna Syrien. För det hade uppstått en konflikt som det är lite långt historia att berätta. Men det blir lite konflikt. Olika kurder som politiker, de var inte så glada att jag var omkring där och jag rörde mig i området. De de sa till mig att ja, det är lika bra att du lämnar Syrien. Så sen var jag där i den dilemmat. I Sverige så ville de att jag skulle åka till Sverige för att fortsätta kämpa för barnen härifrån, från Sverige. Men jag sa till dem att jag lämnar inte barnen. Jag var tvungen att lämna Syrien, men jag lämnar inte Kurdistan. Jag lämnar inte, längre än så åker jag inte utan barnen. Utan jag, om jag kommer hem så kommer jag med alla sju.
Och sen åkte du in igen och när fick du reda på att barnen är på väg till dig?
Precis,
när jag träffade dem nu.
Exakt. Under den precis den när jag skulle åka igen till Syrien, då fick jag ett samtal och som talade om att, och det var en, egentligen samtalet kom från en person som befann sig i Syrien som en amerikansk, en för detta elitsoldat som hade bildat en organisation. Jag kommer inte ihåg vad han heter just nu. Mm. Men han är en väldigt intressant person som hade som ville hjälpa mig att få lös barnen. Han ville hjälpa mig att övertala kurden att överlämna barnen till mig. Och men han ringde till hans kompis som var svensk. Som hade en hjälporganisation i Erbil som heter Brinkhop. Och den här elitsoldat heter Eubank. En för detta amerikansk elitsoldat. Och han talade om i sin tur att han har sett att mina barnbarn har blivit flyttat från Al-Hol och de var på väg till gränsen. Så att han på något sätt bekräftade att barnen riktigt var på väg till gränsen. Och det betyder bara en sak. Det betyder bara att barnen skulle överlämnas till mig. Mm. Så jag åkte tillbaka till i och väntan på...
Och vad var det då? När var du såg den här bilen som kom med barnen då? Den här... Pussen.
Alltså, jag stod och väntade på myndigheternas, svenska myndigheterna hämtade barnen i gränsen och tog barnen med minibuss till Erbil. Och de ringde mig när de hade kommit till konsulatet och sagt att jag ska ta mig dit för att vi är här med dina sju barn och de längtar efter dig och så vi vill att du kommer hit och hämtar dem. Så jag åkte dit direkt. Jag bodde där, jag tog mig på 7 minuter med bil.
Vad tänkte du de här 7 minuterna?
Alltså jag var så orolig för att dels så hade jag inte blivit bekräftat. En annan informatör hade sagt till mig att Mohammed mådde väldigt dåligt och att det Mohammed är det minsta och att han hade tagits till ett sjukhus i Syrien. Så att jag undrade bara om han var med tillsammans med syskonskaran. Så att jag var väldigt orolig, men när jag kom dit så det första jag ser var lilla Mohammed som bar där också. Så att det var en sån befrielse. Det var så vackert bara att se att de sprang och att se att alla sju var där. Och det var otroligt. Det var som en lättnad liksom, på något sätt. Så då kändes det som att äntligen är ni fria. Och barnen kände också precis på samma sätt. De kände direkt när de kom till hotellet, när de kom till mig, när de åkte med i bilen. De var väldigt fascinerade att se alla hus som var helt, så att säga, massa människor, andra barn på gatan. Se att allting är en helt annan värld än vad de hade sett tidigare. Mm. De kom mitt från en öknen, som det fanns ingenting än bara tält.
Ah, vilka krigare, alltså, vad de har fått kämpa. Och bara var ju så många månader bara där. Och ingen mamma, ingen pappa. Och
Det är fruktansvärt. Alltså, små barn borde aldrig överleva eller uppleva såna här saker. Det är fruktansvärt att tänka på alla familjer som flyr från de här från krig. Det är fruktansvärt.
Men så ett väldigt speciellt läge här. Det var ju när Amandas mamma Ulrika kom till hotellet.
Exakt.
Och så här, och då så hon som då också konverterat till IS. Hon kom dit under falsk identitet. Och vilket är också en extremt hög risk. Hon någonstans är till stor del orsaken varför de där barnen var exakt där överhuvudtaget, och att ert gemensamma barn är dött. Så att vad var det för känslor som kom då när du också då erbjöd henne möjligheten att få komma och träffa barnen på hotellet?
Alltså hon betalade sin egen resa. Hon är en vuxen person som kunde bestämma. Om det hade funnits någon myndighet egentligen, eller om det hade funnits någon möjlighet att i så fall hade varit att svenska poliser eller svenska myndigheter skulle ha stoppat henne att resa. För att om inte de hade möjligheten att stoppa henne, mindre hade jag. Så att jag självklart, jag levde i princip nästan en och en halv månad i Erbil. Då började jag förstå mer och mer hur folk var rädd för hela IS-historien och hela kriget och så vidare. Hur farligt var för egentligen barnen att vistas där. I en början vi visste att så fort barnen kom till oss, vi ska ta oss dem till ett sjukhus. Och jag hade också även bestämt mig med det här hotellet, för att det här hotellet låg 2 kvarter från ett sjukhus. Och jag såg när vi kom till, jag hade filmdokumentären med mig, och när vi kom till det här sjukhuset, jag ångrade mig. Någonstans talade mig att det är fel. Du ska inte gå dit till det här sjukhuset och säga att jag snart ska komma hit med 7 IS-barn som behöver läkarevård. Det kan hända vad som helst. Det kan hända att de blir lynchade av folk, eller du vet. Mm. Någonstans så kände jag så till dokumentären, nej, det här är fel, det här är fel, det här är fel sjukhus, jag kan inte. Lyckligtvis så hittade jag en Swedish hospital. Helt otroligt. En hospital, en sjukhus som drevde av en kurdisk svensk läkare som inte långt borta från därifrån. Vi behövde åka med. Men det var mycket tryggare, för att det var en helt annan kontext och det var som en internationell hospital och så vidare. Så att jag visste hur exponerade barnen var. När Ulrika kom dit blev situationen väldigt kaotisk och väldigt farligt helt plötsligt. Helt plötsligt blir bilden av mig som att någonstans började alla människor som hade hjälpt mig under tiden i Erbil, och de här hjälparbetarna som hjälpte mig med att ta hand med om barnen började bli misstänkt. Varför hade hon varit här? Vilken roll, precis som du säger, den rollen som hon, den betydelse som hennes insats är, det är att hon var med att barnen hamnade där de hamnade. Så att samtidigt att det hade folk i Erbil förstår och myndigheterna förstår vem hon var, skulle de på något sätt sluta att hjälpa mig. Så att det var någonstans, det var som en farlig situation. En exponering som var. Så jag försökte övertala henne att inte ta sig dit, att inte komma, att det var inte lämpligt. Men någonstans så känns också som att hon visste att så fort barnen kommer till Sverige så kommer jag inte kanske att få chans att träffa dem. Och nu har det gått 3 år och det har hon inte gjort.
Så myndigheterna...
Nej, jag menar nej, hon är tillbaka. Hon åkte tillbaka till Sverige. Efter det vi ser, när vi ser i filmen, när vi ser att hon lämnar hotellet, då åkte hon direkt till flygplatsen och åkte tillbaka till Sverige.
Okej.
Okay. Så hon förstod att hennes vistelse att hennes vistelse där inte var positiv helt enkelt för situationen. Vi fortfarande befann oss inte på säker mark.
Nej.
Jag menar, säkert kände jag mig när planen vält hade lyft liksom. Det var då jag kände att äntligen åker vi härifrån.
Och vad hände sen då när ni landade i Sverige?
Barnen skrek av glädjen. Trots att de aldrig liksom... Och man säger att de inte kunde förstå att det här är deras land. Men det är om du ser idag barnen så ser du att de har kommit till den rätta miljö. Det är svenska barn som på något sätt och verkligen känner sig hemma. När vi landade var det är ungefär som att den bästa dagen i mitt liv. Den befrielse började redan som sagt när planen lyfte från Erbil och lämnade Mellanöstern. Det kändes som att hela det här karman, hela det här konfliktet lämnade min kropp och så vidare. Och sen när vi landade i Sverige var så befriande, verkligen liksom underbart.
Häftig känsla. Och hur många, vad gör barnen nu? Hur många familjer bor de hos?
Jag antar
inte att inte du tar hand om 7 barn.
Nej, det fick jag tyvärr inte. Och absolut inte att kunna ta hand om 7 barn. Det hade jag aldrig, jag hade inte ens kunnat vara här. Barnen är placerade i olika familjer. Man kan tyvärr inte gå in på hur många familjer det handlar om och så vidare. Eller jag pratar om vilket område de befinner sig och så vidare. Men de bor i olika familjer, placerat i olika familjer, fosterfamilj. Så de lever tillsammans med en familj, en far och en mamma och pappa. Vilken de kallar för mamma och pappa.
Kul.
Och de... Ja, precis. Och de vet att de har sin farmor... Och de har sin morfar som vi träffar dem så ofta det går, helt enkelt. Barnen också träffar varandra så ofta det går. Lyckligtvis det handlar om 7 eller 6 födelsedagar. Så vi har det där, med socialtjänsten har vi satt som ett minst avtal det att för varje födelsedag så ska barnen träffas allihopa. Så vi åtminstone har vi 6 gånger där som vi kommer att se till att barnen träffas. Och de har varit hos mig på sommaren i Göteborg och umgås med mig och övernattat hos mig och så vidare. Så att vi försöker göra så normalt liv som vanligt. Och barnen går på skolan, de går till skolan. De har skaffat sig nya kompisar, sover över hos sina bästisar och så vidare. Så att de på något sätt har utvecklats på ett enormt och otroligt bra sätt.
Vad häftigt det måste vara.
Och det är underbart.
Fantastiskt också att om inte du hade gjort det här extremt modiga, farliga, läskiga, och jag lovar övervägande en del hade inte satt sig på ett flyg till Syrien och bara hållit på att bråka med alla myndigheter och gjort allt och bara också riskera ditt eget liv för det. Det är ganska osvenskt att göra det även
någonstans så, som svensk så litar man ju till myndigheten, vilket inte alls i många fall är absolut rätt. Men någonstans så tänker man att så mycket skatt vi betalar och så smarta människor det finns där, så borde väl de ha gjort allt för en själv. Men du,
ja, man hoppas att myndigheterna, jag tror att inte bara svenska myndigheterna utan europeiska myndigheter och många andra länder, Kanada, Australien, många andra länder som har agerat efter en basisopinion av det här onda opinionen som talade om terrorbarn, stickade bomber och så vidare, inte sett att egentligen barnen var det riktiga offer som de egentligen är. Och inte agera utifrån barnkonventionen som säger att barnen bör få den ultimata hjälp utifrån var de kommer ifrån eller var de hamnat. Så ska barnen få vara de första som får hjälp. Och det står i barnkonventionen. Så att jag hoppas att de har, vi alla har på något sätt lär oss en läxa. Jag som förälder har också lärt mig en läxa att vara mer uppmärksam på vad våra ungdomar gör. Det är väldigt viktigt att aldrig tro att de är vuxna nog för att ta olika beslut i sitt liv. Utan det är väldigt viktigt att vi informerar oss om vad som sker och varför. Så att vi inte hamnar där igen.
Har du någon kontakt med Ulrika idag?
Jag har haft kontakt med henne lite sporadisk. Varje gång när det närmar sig Amandas död så skriver hon också några meningar. Och berättar hur mycket hon saknar Amanda och så vidare. Och jag tror att hon har eventuellt mer än oss alla andra lär sig en stor läxa liksom, att allt, för hon har uttryckt någonting att allt radikalt, eller all fanatism har hon sagt, all fanatism är inte bra, har hon sagt. Och någonstans så känns som att hon har ångrat väldigt mycket det som har hänt. Och
Otrolig, alltså i den här dramaturgin är ju också helt sinnessjuk att en förälder tar ner sin dotter till döden och alla barnen. En annan förälder, den andra föräldern liksom bestämmer sig för att även om den offrar sitt liv ska den göra allt för att få tillbaka dem. Så att det är så här, ja. Två sidor av myntet här. Där är bara en helt sjuk historia bara.
Ja, precis. Och allt tider på att jag ser hela det här grejen som att det är kärlek på något sätt som övervinner över allt. Alla våra övertygelser. Vi gör olika val i våra liv. Vi ingår i olika trosuppfattningar och så vidare. Men någonstans så finns en kärna som övervinner allt. Och i det hela här historien, jag kan se bara att det enda som har överlevt, det är kärlek. Om symboliskt sett så säger jag barnen som kärleksfrö av en frö av kärleken mellan Amanda och Mikael, så är det enda som återstår till sist. Och när Amanda dör och när jag vet att de här 7 föräldralösa barn befinner sig i faran, då tänkte jag att det finns bara ett sätt för mig och för min egen själ att besanna det som jag inte gjorde för Amanda när hon var i liv. Och det var bara att rädda hennes barn. Så för mig var det otroligt viktigt också för att kunna känna mig värdig att fortsätta leva.
Känner du något hat mot något?
Jag känner inte det. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss människorna att förstå för att kunna avsluta det här onda hatcirkel. Det är väldigt viktigt för mänskligheten att vi ska inte hata folk, utan jag tror att vi alla är exponerade att göra misstag. Vi kan göra misstag i våra liv, men det ska inte betyda att du kan bli fördömd för hela ditt liv. Jag menar, det finns olika hemska saker. Det finns folk som har mördare, som har mördat massor, skolbarn eller sådär. Självklart, det är väldigt svårt att förlåta sådana människor. Men någonstans så måste vi finna att vi kan förlåta. Men en väldigt viktig sak, det är att vi kan förlåta. Det är rätt att göra, förlåta alla som har gjort oss ond och så vidare. Men vi ska aldrig glömma.
Nej.
För det är det som är så lätt för människor att glömma. Om vi glömmer så har vi inte lärt oss någonting. Mm. Utan, du vet, ofta så säger man det som händer är den holocauster och många judar har dött liksom, och judar har flytt och så vidare. Men sen hamnade judar vad de gör med palestiner. Så man undrar, har ni redan glömt det som ni har blivit utsatt för? Så ni utsätter nu andra en annan. Så att någonstans så måste vi kunna få styrka att förlåta, men aldrig glömma. Och att inte glömma betyder att vi ska försöka undvika att göra samma misstag igen.
Det var fantastiskt att få höra din historia, och jag tackar så hemskt mycket att du ville dela med dig av den. Och det är väldigt inspirerande och verkligen mycket kärlek, mycket mod. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
Ja, alltså det finns, jag finns på sociala medier. Folk som vill skriva till mig kan finna mig där. Jag har ingen hemsida och inte någon specifik blogg eller så, men det finns även mitt mail, de kan kontakta mig.
Mm. Vad har du för mail?
Patu, P-A-T-H-O.
Mm.
Alltså exakt med H. Patu med H. Men det är lite speciellt, patos, ungefär patos på grekiska.
Okay,
patos, okay. Och den som... Patum. Den som utmuntrar känsligheter. Pato, inte med S i slutet. Så .galves@gmail.com.
Ja, lägger in det här i poddbeskrivningen. Och exakt. Sen dina länkar också till social media om man skulle vilja skriva något ord och kontakta dig.
Ja, folket välkommen. Jag har lyckligtvis aldrig bemött hat i Sverige. Man pratade väldigt mycket om den här onda opinionen om att det var fel att ta hit de här barnen. Och det var att jag har utfostrats en terrorist och så vidare.
Mm.
Men det har jag aldrig mött i Sverige, lyckligtvis. Liksom, jag tar i träd liksom, att aldrig ska hända. Men det tror jag inte. Jag tror på människans goda vilja och... Den empati som människor hittills har visat mig. Och de är glada och lyckliga att den här historien slutade lyckligt, helt enkelt. För det är inte många historier som slutar, såna här tragiska historier som slutar delvis lyckligt, eller mycket lyckligt som det här.
Stort, stort tack att du kom hit, Patricio Galvez.
Tack så mycket själv.
Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Ja, nu efter jag har spelat in, jag blir lite ganska stum verkligen. Jag tycker det var så alltså jag inspireras av Patricio så himla mycket. Vilken modig kille. Att han bara gör allt det där, krigar mot myndigheterna. Han bestämmer sig för att göra. Han har inte tillstånd att åka och hämta barnen. Han väljer att göra ändå för att gå för segt. Och tur då var också att han gjorde det, för att barnen blev ju extremt sjuka sen också. Och att vara där, få plats i det här Al-Hol-lägret, så det är gjort för alltså 8000 personer. Det bodde 80000 där. Som ni hörde, 2-5 barn dog per dag. Ja, tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Uppskattar det supermycket. Ta hand om er. Stor, stor kram.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.